Det här är en podd från Svenska Yle.
Janne Vass, senast du var med här i Nyhetspodden för några månader sedan, så då redan så pyrde det på kulturfältet och man kände sig liksom orättvist behandlade, främst i jämförelse då med restaurangbranschen. Men nu kan man säga att det kokar bland kulturfolk, eller hur skulle du själv beskriva stämningen där just nu?
Ja, det är en fråga om en besvikelse eller liksom ett allmänt missnöje. Utan faktum är att folk på kulturfältet har en existentiell rädsla för sin framtid. De restriktioner som har gjorts på grund av coronakrisen har gjort att speciellt på fria fältet så har många av de tiotusentals personer som jobbar inom det fria kulturfältet sett sina arbetsmöjligheter försvinna helt och hållet. Och nu i och med de senaste uppgifterna från staten om att pengarna till kulturen kommer att minska inom de kommande 2 åren, så är det så att många är oroliga över att de här arbetstillfällena som nu har försvunnit aldrig kommer att komma tillbaks. Det vill säga att du har tiotusentals personer där ute som är nu rädda över att de inte kommer att ha någon chans att utöva sina yrken i framtiden. Och då är det ju fullständigt förståeligt att folk är alldeles rasande.
Mm. Ja, under hela pandemin så hade pyrt av missnöje inom kulturbranschen, men som sagt nu har det där missnöje eskalerat eller håller på att eskalera, och snarare kan man säga att det kokar, och kulturfolkets krav på att kulturministern, eller som vissa börjar kalla henne torvministern Annika Saarikko, att hon borde avgå blir allt högre. Men frågan är ju förstås vad det hjälper att byta en minister, för den stora frågan här är ju hur finansieringen för kulturfältet ska kunna tryggas när de här veikkauspengarna har börjat sina. Och där ska vi diskutera mer här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Och med mig har alltså Nytids chefredaktör Janne Vass, och själv heter jag alltså Johannes Taberman. Som sagt, Janne, vi har diskuterat det här förut och den här krisstämningen är inte ny i sig. Men funderar liksom att, vad skulle du säga, vad är det som har hänt här under våren eller inte hänt när ändå den här liksom ilskan bara växer, så att säga?
Det är egentligen 3 saker. Det som inte har hänt är att de stödpengar som kulturen har fått har inte varit så stora som man på kulturfältet hade hoppats. Det som inte heller har hänt är det att möjligheten för kulturfältet att utöva sina arbeten har inte uppenbara sig på samma sätt som till exempel för restaurangbranschen, där man nu har lättat på restriktionerna. Så hade man hoppats från kulturfältet också att nu skulle man småningom, till exempel på de här områdena också i spridningsfasen av viruset, kunna börja ta in sig ens 20 personer på publiktillställningar. Men fortfarande här i Helsingfors så gäller det att du får vara 6 personer i en publik. Och här känner sig folk fortfarande som tidigare väldigt orättvist behandlade på kulturfältet. Och förstås det som på sätt och vis känns som många som den sista spiken i kistan, så var resultatet från regeringens rambudgetförhandlingar, där det framkom att på grund av veikkauspengarnas bortfall så kommer det att delas ut mindre pengar till kulturen under 2022 och 2023. Och det om jag nu minns rätt, uppgår till närmare 50 miljoner euro under den här tidsperioden.
Plus 40
miljoner. Och plus att det inte finns någon plan för hur det här läget ska rättas till i framtiden, om det kommer att rättas till. Mm. Så att det är liksom det, de 3 sakerna. Plus förstås det att vi har en kulturminister som har gått ut som stor torvförespråkare, och det har antagligen inget egentligt samband att torvbranschen fick 70 miljoner extra euro i stöd av staten och kulturen blir av med 40 miljoner extra. Men ur kulturfältets synvinkel så känns det ju väldigt ironiskt att så att säga kulturministern betalar ut pengar åt torven men inte åt kulturen.
Jo, det ser ju i alla fall inte bra ut, kan man säga. Och som sagt, just den här kritiken verkar rikta sig nu hemskt mycket mot kulturminister Annika Saarikko, och många kräver hennes avgång. Hur ser du på det här kravet?
Jag ser det som förståeligt, som en förståelig reaktion. Jag tror inte att byte av kulturminister skulle i det här skedet ha någon större betydelse. Rent praktisk betydelse, kanske en symbolisk betydelse. Och så ska man ju komma ihåg att det är faktiskt inte på kulturministerns bord vilka pengar som delas ut i Torven eller inte, även om Saarikko som också som centerordförande naturligtvis har lobbat för det. Jag tror liksom inte att en annan kulturminister nödvändigtvis hade lyckats något mycket bättre med att säkra pengar för kulturen, och jag antar att Saarikko har försökt sitt bästa där också. Men...
Ja, är det liksom orättvist all den skit hon nu får?
No, svårt att säga om det nu är orättvist eller inte. Det är nu hennes lott som kulturminister att ta den här skiten. Så it comes with the job. Men när man diskuterar i rambudgetförhandlingarna om hur mycket man skulle spränga budgetramen, så det var ju alldeles klart att Centern var den som inom regeringen allra hårdast körde för att budgetramen inte skulle sprängas. Och det var, om jag tolkar siffrorna och snackar rätt, så var det fråga om ungefär 50 miljoner euro som sedan Sanna Marins regeringsförslag ursprungligen tvingades skäras ner. Och det är de 50 miljoner eurona, 40 miljoner eurona som nu kulturen går miste om. Så att på så sätt så kan man ju se Saarikko som skyldig till kulturfältets sits i framtiden.
Många inom kulturfältet, vad jag nu kan tolka, verkar känna sig på något sätt just lurade eller liksom lite besvikna över att den här unga vänsterregeringen som på något sätt skulle vara så kulturvänlig, att den inte försvarar kulturen sen när det riktigt gäller. Delar du den här känslan?
Så verkar det vara många nog som upplever det, och kanske just det att det var många inom kulturfältet som när den här regeringen tillsattes var väldigt hoppfull och optimistisk inför framtiden, och man tänkte sig att det här är ungefär den bästa regeringen för kulturen som kan sättas ihop för tillfället. Och det finns alldeles klart en känsla av svek. Många tycker att trots alla goda löften så har regeringen svikit kulturfältet. Det är klart, situationen är vad den är. Situationen är väldigt svår, och det förstår man förstås också på kulturfältet. Men trots det så är det nog många som känner att de här partierna inte har levt upp till vad de har lovat.
Man kan ju samtidigt se på regeringens insatser för kulturen på lite olika sätt, för att det var intressant för att du förde själv en diskussion med Vänsterförbundets ordförande Li Andersson på din Facebook-sida när du hade skrivit om det här, där hon liksom argumenterar för att regeringen har ju inte skurit ner utan de facto skjutit in mera pengar till kulturen, och att det var därför man då spräckte den här budgetramarna. Har hon inte rätt?
Hon har fullständigt rätt, som hon har för det mesta. Men det där, det är ju det att det handlar ju inte bara om nu exakt vad den här regeringen har gjort och varifrån de pengarna kommer som kulturen får. Utan det handlar om en längre process där vi har ganska länge varit medvetna om att den här veikkausfinansieringen som kulturen har är en osäker finansieringsform, och om det sker en nedgång i veikkausintäkterna som det nu har skett så kommer hela kulturen att vara hotad. Till exempel om jag kritiserar en högerregering för att en högerregering skär ner i utkomststödet, så då tar jag inte beaktande det att till exempel skatteintäkterna någon annanstans har sjunkit drastiskt och därför är det ok att skära ner i utkomststödet, utan jag anser att utkomststödet är en sån grej som regeringen ska finansiera, och varifrån pengarna kommer. Så det är galt. Och samma sak gäller kulturen. Om de här pengarna kommer från Veikkaus eller om det här är ett höjt budgetanslag från regeringens sida, så spelar det ingen roll för kulturfältet och för kulturen, utan det är statens och regeringens uppgift att finansiera kulturfältet i Finland, och för tillfället så ligger den här regeringens insats på minus oberoende av omständigheterna, så att säga.
Och det stora problemet här är just den här veikkausmodellen som då har funnits i nästan 100 år och som länge fungerar bra, men sen i något skede så, i och med att Veikkaus började göra jättebra resultat och kunde dela ut jättemycket pengar, samtidigt så blev man mer beroende av den här liksom Veikkauspengarna, och som du var inne på, så nu börjar Veikkauspengarna sina, de här spelautomaterna har minskat betydligt och sen pandemin har gjort sitt. Vad tycker du själv om den här veikkausmodellen?
Den här veikkausmodellen borde ju ha avvecklats för länge sen, eftersom det var liksom en bubbla som växte och det fanns en fara för att den skulle spricka. Och överhuvudtaget så är det ju moraliskt lite tvivelaktigt att Finlands kulturfält ska finansieras med hasardspel. Både liksom för, med tanke på spelberoende och spelmissbruk och med tanke på att man finansierar kulturen lite med sådana pengar som finns till övers. Och det ger ju inte heller så gott betyg för ett lands kulturpolitik om det så att när vi tar nu de där pengarna som finns här liggande någon annanstans och som vi inte behöver sätta in i budgeten. Så veikkausmodellen borde ha avvecklats och det borde ha gjorts tidigare, och då skulle vi inte ha den situationen som vi kommer att ha nu de här kommande 2 åren.
Och här kan man ju säga att alla partier så att säga bär skulden för att vi är här, för att så många regeringar har ju ändå så att säga fortsatt med den här veikkausmodellen. Men jag undrar, har du en uppfattning att inom kulturfältet, hur mycket har man diskuterat och oroa sig för den här veikkausmodellen och dess framtid och är den hållbar? Eller har man bara liksom vant sig vid att det är nu så här pengarna kommer och så länge det kommer fyrk så är det okej och vi bryr oss inte desto mer?
Det har nog diskuterats ganska många år, och det har också gjorts nog påtryckningar härifrån och därifrån om att man skulle reformera kulturfinansieringen. Det har först diskussioner om det här att om man skulle överföra kulturfinansieringen helt och hållet som en post i statsbudgeten, så skulle det finnas en risk för politisering av kulturpengarna. Och jag måste säga att jag ärligt inte riktigt förstår vad det är man avser här. Jag vet inte om du har bättre koll på det.
Antagligen syftar man med det liksom, som jag har förstått det, att då är det liksom mera kopplat till den sittande regeringens liksom politiska beslut att hur stort det där sen kulturanslaget i budgeten är. Och nu hade du ju kommit liksom utifrån och varit kopplat till hur bra resultat veikkaus gör. Men andra sidan kan vi ju konstatera att det vanliga är, om vi tittar på våra nordiska grannländer, så där har man ju nog kulturen inom statsbudgeten, så där har man ju lyckats. Så.
Ja, det är där som jag blir lite konfunderad, för att det gäller ju alla budgetposter är ju politiserade. Så att varför kulturen skulle vara värre utsatt i så fall förstår jag inte, om det nu inte är så att vi i Finland tycker om att välja kulturfientliga regeringar. Så att som jag ser det så skulle den naturliga modellen vara den att staten gör en kulturbudget på helt vanligt vis som man gör budget för alla andra budgetposter. Och en högre kulturbudget, för jämför man med de nordiska länderna så är ju Finlands kulturbudget ganska liten. Och väldigt liten om man jämför till exempel med Sverige. Det är en fjärdedel av Sveriges kulturbudget.
Jag tänker på det här att om den här kulturfinansieringen skulle börja räknas in i hela statsbudgeten och just så att säga bli en del av den politiska diskussionen, så skulle det inte potentiellt också så att säga göra gott åt den kulturpolitiska debatten här i Finland, eftersom då har regeringens betydelse för kulturfinansieringen en större betydelse, och då måste man diskutera de här sakerna mer.
Absolut, och diskussionen om kulturpolitiken har ju varit väldigt fattig under de senaste åren, eller de allra senaste åren har det diskuterats lite mer just på grund av statsandelsreformen och just diskussionen också om veikkausfinansieringen, plus förstås hela pandemin. Så att om man vill vara någon sorts optimist i de här tiderna, så det positiva som har kommit ur allt det här är ju det att kulturpolitiken idag diskuteras på ett helt annat sätt än vad den gjorde för sig 5-10 år sedan.
Nu när man diskuterar den här veikkausmodellens framtid, så har det ju också diskuterats liksom vad de här fondernas och stiftelsernas roll ska vara i framtiden. Och själv säger det ju liksom att jo, förstås vill de ju hjälpa, men att de inte kan börja axla statens ansvar här. Men vad skulle du hoppas av stiftelserna och fonderna? För säger du att de kan göra någonting mer?
Naturligtvis så kan stiftelserna och fonderna hoppas på att de här 2 kommande åren, när kulturbudgeten kommer att, eller ska vi säga, de pengarna som staten delar ut i kulturanslag minskar, så kan de hoppas på att det här nu är en tillfällig svacka och att situationen kommer att lösa sig när nästa regering tar över och det blir en reform av kulturfinansieringen. Och i så fall skulle man kunna gå in med ett tillfälligt hjälppaket till kulturen. Men å andra sidan är det alltid knepigt när du börjar ha privata finansiärer som stöder sådant som den offentliga sektorn ska stöda. Och faran finns just där att om stiftelserna ger lillfingret så tar så att säga sedan regeringen hela handen och säger att hej, men det har ju gått bra att ni har stött kulturen nu under de här åren, att ni kan säkert fortsätta göra det i framtiden också och så att säga fyr sitt ansvar. Så jag förstår mycket väl att stiftelserna inte har velat gå in nu och ge en handräckning på det sättet som regeringen kanske hade hoppats.
Ja, jag tänker ju att det finns det inte en risk för att man på ett sätt upprepar samma misstag som med Veikkaus om man igen så att säga börjar försöka trygga kulturfinansieringen med utomstående krafter.
Exakt, det är ju i princip samma system och där har ju den här diskussionen förts på Finlands vänsterhåll ganska mycket om huruvida till exempel kulturfonden ska finansiera det ena eller det andra i undervisningsväg eller andra finlandssvenska tjänster som egentligen hör till staten att finansiera.
Mm. Och då känns det samtidigt som att man måste ställa den så kallade förbjudna frågan i det här sammanhanget när vi talar om finansiering av kulturen. Och har vi helt enkelt för stort kulturutbud i förhållande till kulturpengarna? Borde man också titta närmare på det här?
Ja, det är ju inte på det sättet speciellt förbjuden fråga att Sannfinländerna ställer ju den frågan. Och Sannfinländerna vill gärna skära bort i vad de kallar för kvasikultur och pseudokultur och kakakultur, modern kultur som de anser att inte tillför nationen någonting. Så att visst, det går att fråga så också. Men ser man på kulturbudgeten i de nordiska länderna så är Finlands kulturbudget väldigt liten i förhållande. Så det vittar väl nog snarare om att det är kulturfinansieringen som är för liten och inte kulturutbudet som är för stort.
Janne Vass, tack för att du var med här i Nyhetspodden igen.
Tack så du.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.